Hej och lite extra välkommen till det här avsnittet av Kan Själv, en podcast om mänskligt beteende med mig, Henrik Fixeus. Jag höll på att säga precis tvärtom, en podcast med mänskligt beteende om Henrik Fixeus. Det skulle vara olidligt att lyssna på.
Gå på en bro, fy vad banalt. Walking on a bridge låter bättre av anledning. Och det har ju många gäster och många sagt att engelska funkar med, för det är en slags filter där. Paletten breddas, som måste stå på engelska scenen.
Referensramarna blir...
Jag vet inte, eller så är det bara en känsla jag har i huvudet, men jag har upplevt mig vara mycket mer fri i Birmingham på en scen än på Norra Brunn. Det är någonting med att jag är också liksom, jag är gäst där, så jag kan leka och flippa lite mer, och jag har också en slags ursäkt att det här är mitt andra språk, så jag kan just kasta mig ut och folk förlåter mig.
Idag är jag lite extra glad att få prata just i dina öron, därför att dagens ämne är ett som gör mig glad, och dig också, hoppas jag. Vi ska nämligen tillsammans titta på något som jag kanske tycker är ett av de stora märkligheterna eller frågetecknena med alla de märkliga grejer vi människor håller på med, och det är det här med humor. Saker och ting som är roligt. Jag är långt ifrån den första naturligtvis att försöka dissekera det här ämnet. Det har gjort hela tv-serier om det. Men det är fortfarande ett nästan lika stort mysterium som det här med kärlek. Därför att, till att börja med, humor och skratt, det finns ju överallt. Att skratta är en av de första saker vi gör som nyfödda, och med lite tur så är det en av de sista saker som vi gör innan vi dör. Och vi skrattar hela tiden, tror det eller ej. Snittet, säger undersökningarna, är faktiskt att vi skrattar i snitt 15 gånger per dag. Nu är ju inte alla de 15 skratten naturligtvis sån här vrålande gapskratt. Det är kanske ett litet fniss, eller att vi kanske till och med bara dra lite på mungipan, men vi har roligt åt någonting ungefär 15 gånger om dagen i snitt. Om man jämför med hur ofta vi har andra känslor som man har mätt, som till exempel ånger eller stolthet eller skam, så har vi inte de känslorna alls lika många gånger som vi upplever humor. Om nu humor är en känsla, det är ju inte glädje är känslan förstås som vi känner. Så det betyder att det är i princip omöjligt att gå igenom en dag utan att kontinuerligt känna små doser av glädje och tycka att saker och ting är humoristiska. Så uppenbarligen är det här någonting som driver oss, som vi behöver väldigt, väldigt mycket av. Och det är ju bara att titta på vårt kulturella utbud i övrigt. I allmänhet är det ju så att vi människor försöker undvika smärta, och vi rör oss mot njutning och saker vi tycker om. Och just jakten på humor, vi kan kalla den för det, det genomsyrar ju så otroligt mycket. Det är bara att kolla på webbsidor vi tycker om att läsa, eller böcker, eller tidningar. Vilka tv-shower är det som är de stora? Ja, det är dramaserier stora, absolut, men sitcoms och humorshower har ju alltid varit förhärskande. Eller tänk efter vilka du väljer att prata med. Föredrar du att prata med de som gör dig glad och som du skrattar tillsammans med, eller de andra? Är inte så svårt, eller hur? Och det här är ju också, jag menar, det finns ju en anledning till att till exempel reklamfilmer och reklam använder sig av humor hela tiden. Därför att det är någonting som värderas av konsumenter. Så att det här är ju någonting som kan verka lättvindigt bara för att det handlar om skratt och glädje, men som verkligen på ett otroligt djupt plan genomsyrar de flesta parametrar i vår, om inte vår existens, så i alla fall vår vardag. Och då kan det ju vara vettigt att börja ställa sig frågan, varför är det så här? Varför är det här så viktigt? Till att börja med så kanske vi behöver skilja lite på vad som är humor och att ha roligt åt någonting. Därför att humor är, som jag ser det i alla fall, ett personlighetsdrag. Humor är någonting som, jag kommer återkomma till det, men det är någonting som är subjektivt. För det finns saker som också är objektivt roliga, som i princip alla andra skrattar åt. Det är väldigt svårt att inte skratta åt en YouTube-film med en bebis som kiknar av skratt. Alla kommer skratta åt den. Men det är inte humor. Humor, för mig i alla fall, humor kräver en ytterligare dimension. Varför vi skrattar åt den där bebisen har, tror jag, med rent reflexmässig imitation att göra. Jag kommer återkomma till det. Men humor är ett personlighetsdrag som är lite mer sofistikerat. Det kräver en viss typ av tänkande. Och det gör att en av humorns huvuduppgifter är att skapa en känsla av gemenskap förstås hos de som har roligt ihop. Och det allra bästa är naturligtvis om man bollar, om man har ett humoristiskt samtal. Jag säger någonting kul, du svarar någonting smart, roligt på det. Och då har vi liksom, har vi både förstärkt det och bondat om det här, att vi hade kul åt samma sak. Vi har ju också varit delaktiga i en gemensam aktivitet. Ju fler som kan vara delaktiga i den här humoristiska gemensamma aktiviteten, eller utbytet bara av ord, desto bättre. Det skapar också sociala grupperingar, det vill säga man kan definiera en grupp med humor. Och inte nödvändigtvis för att man skämtar om de som inte är med i den här gruppen, för det är ju bara mobbing. Att visa hur coola vi är genom att vi skrattar åt de som inte är lika coola som oss. Men däremot så har man tittat på studier där man märker att kompisar som skojretas med varann på ett sätt som är helt okej, gör bara det därför att de är vänner. För skulle de göra samma sak med en främling så skulle den personen förmodligen ta illa upp. Så märkligt nog verkar som att möjligheten att skojretas med människor är någonting som kan stärka en grupp, säger forskningen. I mina öron tycker jag att det här låter väldigt nära till någonting som kan skapa lite surt i en grupp också förstås, att man skojretas lite för vasst. Men det är egentligen någonting annat. Men det kan alltså definiera den här gruppen, vi som vågar ha kul med varandra. Lustigt nog så har man också märkt att även sån ganska aggressiv humor kan stärka band i en familj. Det låter helt icke-intuitivt, jag vet, men det här är vad studierna säger. På jobbet blir det väldigt viktigt med humor, och det går åt båda håll lite grann. Dels så kan det upprätthålla en maktobalans när chefen eller de anställda tvingas att skratta åt chefens dåliga skämt. Men det kan också användas förstås att jämna ut den här maktbalansen genom att man kan använda humor till att utmana auktoritet, till och med underminera auktoritet på ett sätt som faktiskt inte skulle gå att göra på ett annat sätt. Det finns ju ett gammalt knep med att det bästa sättet att bemöta en väldigt arg människa eller någon som försöker liksom sätta sig över andra är att skratta åt dem. Och inte skratta åt dem elakt som att vilken idiot, utan genuint visa att jag upplever ditt aggressiva eller dompterande beteende nu som humoristiskt. Därför att den som har möjligheten att ställa sig så utanför och har råd med den mentala distansen går inte att rubba. Och sen förstås kan man också använda humor som ett ganska bra sätt att utmana auktoriteter, för att man alltid kan ta tillbaka. Man kan ju säga någonting och sen säger man, nej men jag skojar bara. Så att det har ju alla de här funktionerna i vårt sociala samspel. Vi skapar gemenskap, vi definierar grupper, vi upprätthåller eller underminerar och utmanar auktoriteter genom att använda humor. Dessutom skulle jag hävda att humor också visar på, och jag är inte den enda som hävdar det här ska jag säga, att det också visar på intelligens. Därför att, jag sa innan att jag tycker att humor är subjektivt. Och det är ju för att vi kan finna olika saker humoristiska. En person kan ha möjlighet att skratta åt någonting som en annan person bara anser stötande eller kränkande. Men vad det hela tiden kräver att kunna skratta åt någonting, det är att du har förmågan att distansera dig från ämnet i sak. Så att du har möjlighet att se det från olika håll. Och genom att kunna skratta åt någonting så signalerar man ju till andra människor att jag har möjligheten till den här mentala distansen, och inte bara då möjlighet potentiellt i alla fall att skratta åt det här, utan även kanske en större världsbild där jag inte ser allt i svart och vitt, signalerar ju med allt detta. Dessutom är det så att humor, ett humoristiskt uttalande är ju en kreativ tanke, ett kreativt uttalande, eftersom det humor ofta bygger på att man omkullkastar en förväntning. Man tror att någonting ska sägas och så blir det tvärtom. Och kreativitet är naturligtvis också ett tecken på intelligens. Så att man signalerar helt enkelt också smarthet genom att visa att man har humor. Och det här är ju någonting som jag tror att det var Amos Oz som sa det, att visa mig en fanatiker och jag ska visa dig en människa utan humor. Och det handlar just om det här att för att ha humor så behöver vi kunna distansera oss, och då kan vi inte vara liksom så emotionellt inblandade i någonting att vi ser alltid svart eller vitt och rätt eller fel, och framförallt är det jag som har rätt. Då kommer vi inte kunna ha humor. Så det är ganska bra vattenmätare på alla de här sakerna. Det intressanta är ju då förstås att om det här nu är den subjektiva delen där vi kanske, vår humor kommer färgas av vår kulturella kontext och de miljöer vi är i, så blir vissa saker roliga utifrån våra egna referensramar och de erfarenheter vi delar med andra människor. På så vis blir det väldigt kontextberoende vad som har möjlighet att vara roligt. Samtidigt som jag sa innan, det verkar som att det finns saker som är objektivt roliga, det finns saker som alla människor skrattar åt. Varför är det då så? Ja, innan jag säger det. En till anledning till att humor har med smarthet att göra. När vi skrattar så får vi mer i hjärnan av ett ämne som heter serotonin. Och serotonin fungerar som ett smörjmedel för tankarna, kan vi säga. Det har med transmittorsubstansen att göra. Men vad det gör att med mer serotonin i hjärnan tänker vi fler tankar per sekund. Vilket innebär att vi hinner bli mer kreativa och hitta bättre problemlösningar och se möjligheter än annars. Och det här, om man inte tror på det, kan man titta på YouTube. Där jag gjorde lite ovetenskapligt visserligen, men ändå. Experiment för TV4, där jag gav människor en kreativ övning. Och några av dem hade fått skratta lite först och andra fick inte göra det. Och skillnaden var markant. Så att humor har absolut med smarthet och kreativitet att göra. Men då, den här objektiva delen. Ja, jag har en god vän som menar att humor i sin, eller i alla fall det vi tycker är roligt, skämt, har med varningar att göra. För han menar, vad gör djur som vill varna? Jo, de visar tänderna. Och vad är det vi gör när vi skrattar? Jo, vi visar tänderna. Och visst, när det gäller skadehumor kanske, eller slapstick, någon halkar på ett bananskal och vi skrattar med känslan tur att det inte var jag. Och där kan jag tänka mig kanske att visa tänderna, det där är fara. Att det kan finnas i det, men inte om man skrattar åt en bebis, tänker jag. Men då kanske det är saker som våra spegelneuroner som kickar in, inlärt beteende och så vidare. Och andra sidan, bebisar skrattar ju också. Jag tror att man måste skilja på de här sakerna, vad som är humor och vad som är det här som verkar vara inprogrammerat objektivt roligt. Och det kanske helt enkelt är så att vi behöver några inprogrammerade triggers för att trigga de här hormonerna som serotonin och så vidare, som får oss att må bra, som får oss att, för det är också att när vi har roligt så vi lär oss bättre, den inlärningen sitter kvar längre, vi får en djupare förståelse för det vi lär oss. Så att det är bra och effektivt och produktivt för oss att vara i ett positivt mentalt tillstånd. Och då kanske det inte är så konstigt om vi har programmerat in vissa triggers som kommer ge oss det här på beställning, eftersom det är gynnsamt för oss, för vår överlevnad. Sen är det ju också så förstås att humor har ju väldigt mycket med kommunikation att göra. Allt det här jag pratade om hur vi kan använda det på arbetsplatsen och hur vi definierar grupper, det har ju med vår kommunikation att göra. Och det innebär också att det har med ord att göra. Det går att vara rolig utan att prata, men det är mycket, mycket svårare. Och med ord så tillkommer ju en helt annan dimension till det här roliga, nämligen den rent språkliga. Och dagens gäst skulle jag vilja säga är unikt kunnig i det här, eller har det till och med som yrke att fundera på de här sakerna. Så välkommen till Kan själv, Tobias Persson.
Tack så mycket.
Du, Tobias,
ja.
Du är i, jag höll på att säga enligt mig, men det är inte alls enligt mig. Det här finns det ju liksom, det är ju
officiellt. Du är uppbackad av en massa.
Jag är uppbackad här, men en av Sveriges främsta komiker.
Men gud vad trevligt, jag hoppas att denna folkrörelse gör sig mer hörd i media.
Jo, men, och det där är intressant, det du just sa. Det kan vi komma in på om du vill. Men för de fåtal som kanske då har missat dig. Så dels har man ju sett dig i tv, kanske mest lite så här punktvis, men Morgonsoffan i SVT, som var någon form av parodi på hela morgon-tv.
Trevligheten, ja.
Ja, med Petra Mede och David Batra och några till. Liksom. Mm. Så där var du med, SNN News på TV4.
Just det, med Tornving och Robert Gustafsson. Lite folk.
Ja. Lite folk. Och sen har det varit radio. Mm. Du står ganska ofta på scenen, dels i andra föreställningar, men framförallt i dina egna shower. Mm. Du är uppe i 3 stycken nu. Kränkt var det här, var första eller?
Kränkt var det här första.
Ja, det var första. Och sen var det Du måste skämta.
Mm.
Och det känns som att den tog nyss slut och nu är du igång med en ny Man på prov.
Ja, varför vila? Ja, sa han som dog av stroke. Varför ta det lugnt?
Som jag vill ju uppmana alla att gå och se naturligtvis. Det finns biljetter ute
Nu. Biljetter finns jättemycket ute, ja. Och de får gärna fyllas.
Ja.
Och sen förstås har du ju, och det kanske, jag vet inte hur du har jobbat, kan det ha varit så att du, för jag vet att du har jobbat som manusfattare också åt Robbins bland annat och SNN just förstås. Mm. Var det så att det var mest manus ett tag, eller har du alltid kombinerat det med ditt eget? Ja,
alltid parallellkört. Så att stand-up comedy har varit första, det är mitt huvudtåg som tuffar. Och sen har jag skrivit, ibland har jag skrivit dikter till en tidning ett par år. Varje lördag skrev jag en liten rimmad vers. Och sen skrev man en sketch till Robin. Sen spelar man fars på helgen. Och sen så ligger man i fosterställning på söndag och tänker, vilket yrke jag har.
Just det.
Lite grann så. Nej, men jag har lyckats parallellköra. Och inser väl att man måste väl också ha många, det vet väl du, många båtar i sjön.
Ja, men så är det, för de flesta sjunker.
Ja, men det är lite grann så. Många vasaskepp, så förr eller senare når man andra sidan. Men det är verkligen så. Ja. Man har inte råd att bara sitta hemma och tänka, nu ska jag skriva, du vet, en opera. Och det får ta den tid det tar. Utan nej, man måste bara köra på.
Men och redan, och det här, nu kommer jag fram till varför jag sa att jag har uppbackning på det jag säger. För redan 2008, 10 år sedan, så blev du utsedd till Sveriges bästa komiker.
Ja, det var ju trevligt.
Ja. Så att, och därifrån har det ju bara gått uppåt.
Eller hur? Ja, precis. Gamla sanningar åldras aldrig. nej, men det går, ja, folk skrattar och jag har inga planer på att sluta.
Och 2 böcker också har du skrivit.
Just det.
En med just dikter om religion, va?
Ja, det var dikter. Jag tror jag tänker vilken bok. Just det, precis.
Eller rim i alla fall.
Ja, men det är dikter. Det är poesi om religionen på ett roligt vis. Alltså granskande kring det, varför vissa religioner avskyr fläsk. Och bara sådär absurditeter som man försöker granska med form av roliga rim. Vilket ingen har gjort innan, vad jag vet. Och ingen fatwa har kommit, nej.
Nej. Och sen en bok om ordvitsar, den ofrivillig ordvitsaren.
Precis.
Och det leder oss ju lite in till där kanske där du blev, om man inte känner igen dig vid namn, så känner man igen dig som ordvitsaren i
en viss kedja.
I en viss reklamfilmer för en viss kedja. Precis. Så under väldigt lång tid.
Precis.
Du uppträder ju, du har absolut dina föreställningar och så vidare, men du uppträder ju ganska mycket utomlands. Mm. Du har ju stuppat i England i 10 år, så det är ju...
Ja, det är nästan 10 år nu. Hjälp.
Så det är inte alltid vi ser dig på hemmaplan?
Nej, det blir mer och mer... Ja, ett tag körde jag, första 4-5 åren körde jag väldigt, väldigt mycket i England.
Ja.
Alltså, jag var där varje månad i princip.
Men jag tycker det verkar, antingen ljuger du på Instagram eller så ser det ut att vara ungefär så nu också. Jag tycker du är över hela tiden.
Nej, så mycket inte. Då hoppas jag att jag inte i alla fall medvetet ljuger. Nej, men jag lägger upp bilder som jag är där och är på festivaler och sådär. Men det blir lite mindre frekvent.
Varför jag ville prata med just dig i det här avsnittet är därför att den typen av humor som du representerar är inte kanske den vanligaste idag. Och jag ska förklara lite mer vad jag menar med det. Som jag ser det utifrån i alla fall. För det känns som att språket, jag menar, du skriver på rim, du gör ordvitsar, språklig konstruktion är någonting som är väldigt viktigt för dig i ditt humoristiska uttryck. Vad är din humorbakgrund? Vad är din humoruppväxt?
Ja, jag har alltid haft förkärlek till ord och uttrycka sig och sådär. Så att Robert Broberg, Hasse och Tage, Povel Ramel, även vissa ord i Lorry-sketch. Galenskapen har också ett frossande i ord. Claes Erikssons texter har väldigt mycket, vet, roliga namn bara på folk.
Som?
Nu måste jag tänka. Nej, men någon i Monopol som heter Hacke Häger. Och det är bara sådär ljudmässiga, roliga namn som låter kul. Liksom. Så jag sa liksom, så jag lade till. Bara för att visa att jag också kan slarva med ord. Nej, men just ord och ordfrosseri har jag alltid gillat. Och Blackadder, Svarta Orm, var en av mina tidiga förälskelser. Och Fawlty Towers. Så jag började tidigt sådär studera. Utan att tänka att jag skulle studera. Men jag verkligen frossade, köpte böckerna och läste manusen. Och insåg att ord på B är roligt. Så när Ron Atkinson säger baboon, så bara han kan säga. Så blir det väldigt mycket roligare än att säga ape. Eller vad det nu.
Varför blir det då?
Jag vet inte vad. Det är väl någon slags bum. Det är väl någon ljudlig, tror jag. Jag tror det är mer basalt än vad vi tror ibland. Att vissa ord låter roligare. Alltså, det finns något i tonen. Som jag vet inte varför jag... Många har försökt förstå det, varför ord på K är roligare än ord på F eller vad det nu är.
Ja, men för det där har jag hört, att hårda konsonanter K och G är roliga.
KG Bergström borde ju vara då den ultimata.
Ja, verkligen.
Det har kommit skämt, vad kul. Och det är han är inte den roligaste reportern i grytan.
Nej, men hans namn kanske är.
EKG.
Okej, så vi har ljud är roliga. Mm. Absolut, ordet bajs är jättekul att säga. Och så är alla föräldrar frustrerade över varför deras barn går omkring och säger bajs. Alltså hade det ordet inte varit det ordet, hade det ordet varit låda, hade det nog inte varit lika kul att säga.
Nej.
Men då har det
bajs.
jag vet. Det är superkul. Men utöver det rent liksom fonetiska då, varför är liksom den språkliga humorn, vad är det i den som kittlar?
Du, det är en väldigt bra fråga och jag önskar jag kunde besvara den. Jag vet bara att jag tycker ord, när någon har ansträngt sig, det finns många meningar som Stephen Fry säger i farten, till exempel denna underbara språkbegåvade människa som kan, när han skriver vissa meningar, är bara, det är någon kärlek till språket som jag bara blir helt tagen av. Men så, varför det grep mig, jag vet inte. Jag har ingen så här speciellt beläst bakgrund, jag har inte... läste inte mycket romaner sen jag var ung, så jag har ingen sån, du vet.
Nej, du har inte läst humorteori 60 poäng på.
Nej, och jag har inte fått någon större akademisk, du vet, att jag har aldrig fått böcker upplagda, läst de här och kom in i samhället, utan jag har bara hittat sketcher och via det har hittat språket och via, ja. Så jag är själv lite förbluffad över varför jag har det här drivet att uttrycka mig på ett roligt vis. För jag tycker verkligen att det är underskattat att hitta finurliga formuleringar i vissa ord som bara förlöser en hel sketch.
Tycker du att det är enklare att göra det på engelska än på svenska?
Inte enklare, det vore förmätet om jag sa att det var mycket lättare på engelska, för det är det inte, men det är lättare än vad man kan tro också. Nu har jag förstått att jag har bra engelska och har också fått bättre och bättre för varje år, för att jag har varit där så mycket. Det är märkligt, jag känner mig friare på engelska på ett sätt ibland, jag känner mig mer orädd när jag står på engelska. Jag vet inte vad det är som att jag är kanske bortrest och ingen kommer åt mig och jag kan liksom...
Men vet du vad, det finns studier som säger att vi har svårare att vara emotionellt aktiverad, alltså att ha starka känslor när vi pratar på ett språk som inte är vårt eget. För det är som att i vårt eget språk så är orden är så tajt länkade till känslomässiga trigger i oss. Ja. Men det triggas inte på samma sätt när vi inte uttrycker oss i vårt eget språk. Och det är därför man menar till exempel, det är mycket svårare att hålla i en relation där man inte pratar sitt modersmål. Därför att du kommer inte ha samma starka känslor så länge du inte använder dina egna ord. Tänker, det kan vara samma sak här.
Jag tänkte att det var tvärtom, att man jobbade hårdare på en relation. För I love you so much, I love you like a tree, like, att man försöker hitta...
Jo, men precis. men då kanske det är den interna upplevelsen. Och jag tänker just att du sa att du var orädd. Det kanske är för att
jag tror att det är ett led mellan mig och publiken, ännu ett led då. Att det är som alla låtskrivare säger, det är lättare att skriva en sång på engelska, en popsång, än att skriva på svenska att jag går på en bro, fy vad banalt. Walking on a bridge låter bättre av någon anledning. Och det har ju många gäster och många sagt att engelska funkar mer, för det är en slags filter där. Plus att jag känner mig också uppkopplad till en större värld på engelska. Att man, det känns som att man lättare kan prata om, inte just Brexit, men du vet, påven. Just det. För det känns som paletten breddas när man står på engelska scenen.
Referensramarna blir...
Ja, jag vet inte, eller så är det bara en känsla jag har i huvudet, men jag har upplevt mig vara mycket mer fri i Birmingham på en scen än på Norra Brunn. Det är någonting med att jag är också liksom, jag är gäst där, så jag kan leka och flippa lite mer, och jag har också en slags ursäkt att det här är mitt andra språk, så jag kan kasta mig ut och folk förlåter mig, har jag inbillat mig, och det ger mig en viss frihet.
Men den här typen av humor då, om vi ska kalla för någon form av så här språklig ekvilibrism, sen menar jag inte att det är bara det du gör, du har ju ett innehåll också, men skulle du säga att den är något ovanlig idag i Sverige? Jag vet att jag lägger ord i din mun, men det är nämligen min spaning, att det inte är den mest självklara.
Jag håller med om det. Det finns väl då såklart skinande, briljanta undantag som Drusin, och delar av Groteskos utbud är ju väldigt sådär kuplett.
Just det.
Skåderas nu flyktingmusikal. Alltså det är väldigt välskrivet, så det finns ju de som verkligen tar hand om ord. Sen finns det då lika många komiker, håller jag med om, och en del kanske då, ja, en del andra programledare som inte är så belevade som du är, som sitter och kör, vi har kommit hit, och jag bara, vad fan, vadå? Sådär. Och det finns många som jag tycker slarvar oändligt mycket med språk och innehåll och bara babblar på. Och jag blir lite sådär uttråkad av det, för om man inte har tänkt till när man går upp på en scen eller inför en mic i radio eller i podd, då känns det som att, men varför ska jag lyssna? Det måste vara någon slags... Om man ska göra humor i radio får man ha någon slags skärpa, tycker jag. Eller inte skärpa, men du vet. Lite finess som skiljer det från ett snack i vardagsrummet bara.
Just det.
Men jag har ju fel där. Jag fattar att det görs massor med humor. Etikett humor som folk bara sitter och svär och könsord, och folk laddar ner det i tusentals. Så jag inser att jag är ju en stor fil som gillar liksom Noel Coward och kuplett. Ja, men jag har samma förkärlek som han har kring just det här. När någonting är färdigskrivet, när det är klurigt.
Ja.
Jag säger inte att det är bättre, men jag tycker det är roligare.
Ja, men, och jag håller ju med dig. Jag uppskattar det också enormt. Men, och jag kan inte riktigt sätta fingret på varför. Därför att när jag tänker på humorns funktion, och kanske historiskt eller mänskligt, så kan jag se några olika funktioner. Jag kan se att det är förbrödrande. Jag kan se att det vi kan använda för att liksom, träna oss i farliga situationer. Vi ser någon som är med om någonting som inte vi behövde vara med om. Mm. Så kan vi skratta lite åt det. Och så har vi ändå fått någon referensram till vad det är att trilla på ett bananskal. Mm. Vi kan också se narren.
Du ser bananskal.
Absolut.
Det är kul. Ja. Och sen trillar man en bajs efter det.
Sen är det ju som alla vet, det går ju inte att halka på ett bananskal.
Nej, det är
ju ren myt.
Det är myt, aldrig gått.
Det har uppkommit. Men framförallt kanske narrens funktion tror jag har varit jätteviktig, därför att i kungadömet, liksom, i det stereotypa medeltiden hittar vi på, så såg man till att ha en narr som var den enda som fick skämta om kungen och om orättvisorna. Mm. Och då blev det folkets pysventil. Och så länge narren var rolig, så då upprätthölls någon form av ekvilibrium, annars gjorde man uppror. Och idag kan jag fortfarande säga att den typen av humor är fortfarande väldigt viktig, men idag har kanske folk som dör Bo Burnham som gör upp med 90-talisterna, eller Stephen Colbert för den, för den delen, Steve Colbert, förlåt. Som om jag var Trump, det första jag skulle göra var att se till att Colbert fick vara på tv i evighet. För då fick intelligensen sitta och skratta åt den väldigt intelligenta Colbert, hans Trump-skämt, och så slipper man bli upprörd på riktigt.
Vet du vad, för där jag känner jag nästan en sorg idag att Trump då, för att hålla sig vid det ämnet, är ju så bortom fiktion och dikt. Ja. Så att det går så att jag följer inte längre till exempel Trevor Noah och Daily Show, för jag känner inte att de visar klipp med Trump och sen ska de driva med vad han sa, men det går liksom inte för mig. Det är en slags, jag vet inte, ballongen har sprängts nu. Det spelar ingen roll hur begåvat man drar ner byxorna på honom, för det gör han själv hela tiden.
Det är, men det är som Trey Parker och Matt Stone, alltså South Park. Men de bestämde sig redan när han blev president, vi kommer aldrig skämta om Trump, för det är ingen idé. Och det var nog ganska
svårt. Och det sa ju vår Tom Lehrer, har vi väl snackat om innan.
Ja.
Tom Lehrer, pianisten och satiriken, som skrev om atombomber och sådär, början av 60-talet. Men han sa det, han slutade göra satir eller humor när Kissinger fick fredspriset 76. Och sa, nu lägger jag ner. för det är uddlöst. Hörrni, visst är världen galen? Jo, vi märker det. Liksom. Men förlåt, det här med hovnaren också. Vår gemensamma idol, eller en av dem vi tycker om, är ju Stuart Lee, brittisk komiker, som är väldigt okänd i Sverige.
Det är för en stora skam och sorg.
Ja, men han är en stor konstnär. Och han skrev en bok någon gång, han var på semester med sin fru. Och de kom till en by, och det hade de som tradition att hovnaren, det var en dag per år när man ritade en cirkel på bytorget. Där fick man kliva in i en cirkel, och då fick man skämta om allt och alla under den timmen i den cirkeln. Sen klev man ut igen, och det liknade sådär, du vet, att man kunde säga att borgmästaren är tjock och han ligger med allas fruar, och ha, 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 alla visste det var sant. Men så länge du var i den cirkeln så var det...
Då var det på skoj.
Ja, och jag gillar den tanken att vi måste ha den luften kvar, att man måste få gissla makten, skoja, annars är det ju kört.
Men min poäng,
det är det första som diktatorer, det är det som ryker först, det är humorn. Poeterna och humorn och journalister, bara bort med dem, alla som försöker skoja bort.
Ja. Vilket är jättekorkat, för vill man fortsätta vara diktator så är det bra att ge folk en liten ventil liksom, att pysa med.
Ja.
Och det som var min poäng där. Men, så vad jag menar att alla de här liksom, funktionerna kan jag ju se, hur det är gynnsamt för samhället eller för människan. Men jag har svårare att se en sån liksom... överlevnadsfunktion i den språkliga humorn. Den är ju en ren liksom, abstraktion.
Jaja.
Jag finner det lite bizarrt att även jag tycker att det är så oerhört spännande till och med ibland med en formulering som bara är så här, att man har lyssnat på den här meningen eller tittat på de där orden. Jag kan inte riktigt sätta finger på vad det är, men det känns som att det borde inte nästan existera.
Men vet du vad det är? Jag ser det som en slags vardagslyx med folk som kan uttrycka sig roligt. Jag blir glad av, så det här språkliga finliret är även som en slags den här extra körsbär på tårtan som är, gud vad elegant. Det vill säga, det behövs inte. Vi kan bara gå runt och säga, du där, fika, ja, du, imorgon, gå ut. Vi kan gå runt som grottmän. Ja. Det funkar rent tekniskt. Och skicka smileys och förkortningar. Men det är skoj när någon brer ut texten någon gång. Jag tycker det bara är... Det ger en slags guldkant. Ja. Som återigen Stephen Fry, jag kan lyssna på han i timmar när han bara pratar om ditt och datt. Han skrev en bok också. Han skulle formulera sig, på tal om bokstaven B, så skrev han att han ville berätta något i stil med, jag kunde inte bry mig mindre. Men han skrev så här, I couldn't give a bus driver's burp about BB igen, bus driver. Och det blir roligare. Jag vet inte ens varför busschaufförer skulle rapa mer, att det blir bilden för att han inte bryr. Men det funkar. Och det, ja, den lilla poesin tycker jag är...
Ja, men, och där är också någonting, det är klart att naturligtvis, du väcker oväntade associationer och sätter oväntade bilder i huvudet på folk.
Precis.
Men blir det inte väldigt oförargligt? Jag känner att humor, bra humor är relevant. Att man känner att och det där, att det kanske till och med gav mig någonting att tänka på. Men det måste ha en form av relevans. Men den språkliga humorn är ju svår att säga att den har relevans. Om det inte bara är att förstå sig att den är relevant i det att det tränar liksom vårt kreativa associerande. Både som mottagare och avsändare. Kan du känna när du står så här att du har en... Du hittar några formuleringar, men vad, ja, men är det, alltså letar du relevansen?
Nej, vet du vad, jag gör inte det, för jag försöker hitta, jag har en rätt bra magkänsla på att jag har numera efter många år en spontan blandning av det jag vill säga som jag tycker är lite viktigt eller som jag för stunden tycker är obegripligt. Ja. Och så saluför jag det, varför är det så här, blablabla. Och sen blandar jag det med lite spontan nonsens, för jag tror att om allting blir relevant med stort R, då blir det till slut plakat humor av det, att det måste vara relevant. Jag tror heller inte att det behöver vara totalt viktigt. Nej. Det kan vara lika relevant att slå varandra med en fisk som Monty Python gjorde och dansa på
Eller hela Eddie Izzards karriär.
Men det är också, men finns också någon slags, det finns någonting kring honom, någon aura av skärpa och ärlighet eller avsändare. Han känns trygg i det han berättar, om det är så i dinosaurier eller historia, men han blandar väldigt det är någonting med han känns på riktigt. Jag håller med om det, jag kan inte förklara, men det är inte att hans humor är politisk alls. Nej. Men ändå känns han väldigt sådär, du vet, viktig och varför, det är en bra fråga. Han står och pratar om dinosaurier och Jesus och väldigt medvetet fånigt, men ändå känns han väldigt, ja, jag kan inte förklara det.
Men du som har då erfarenhet av att vara rolig på inte bara två olika språk utan inom två olika kulturer, just det, får vi ju faktiskt säga. Är det skillnad?
Ja, den stora skillnaden är att engelsk publik lägger sig i mer och ropar mer. Och är mer delaktig, och det är på gott och ont, men ofta på gott tycker jag att de kan ropa och säga, du vet... That's rubbish! Man ropar någonting. Jag såg en film igår. It's rubbish! Thank you, I know it's rubbish. I was just gonna make a joke about that. Och den typen av interaktion känner jag att det finns i hela England. Att det är snack på bussen, i puben. En mer flödig kultur än vad vi har. Lite mer avtrubbade. Lite mer.
Men manusmässigt då? Kan du prata om samma saker?
Nej, men jag har faktiskt haft alltid en separat akt i England. Jag har haft ett par sjok som jag kör både på svenska och engelska. Men jag har nästan medvetet valt att skriva... Det jag pratar med i England och Skottland, vad det nu är, på engelska. Och märkligt nog känner jag att jag vill ha den ren. Jag vill inte stå i Cardiff och prata om någonting. Så kommer det, vet, svenska formuleringen krypande parallellt. Så jag vill ha separata shower på något sätt.
Men du känner att i teorin skulle kunna göra det? Alltså det skulle kunna funka? Det är inte så att du behöver ha en annan typ av humor?
Nej, det är fortfarande jag och samma typ av tilltal. Ja. Det är bara att jag pratar om lite andra saker här för mig som är... jag känner mig lite nästan roligare och lite aningen mer, törs jag säga, vassa eller jag vågar mer på engelska. Jag vet inte vad det är. Det kanske är som du sa, att engelska blir en slags distans. Och att världen känns större också. För de har ofta, du vet, om man är i Wales då, så är kanske jag och så är det en amerikansk komiker, så är det någon från Australien. Alltså världen blir gärna större bara där. Och ämnena blir också större. Och då kan inte jag bara stå och prata om, du vet, Varberg på scen. Eller?
Nej.
Utan då får man nästan automatiskt på något sätt försöka öppna upp den sidan. Och det är jättekul. Samtidigt så vet jag också att jag behöver inte prata om engelska saker för att jag är i England. Det trodde jag först när jag åkte över dit för 10 år sedan. Att jag måste prata om Churchill och scones. Och, du vet, nej, men någon slags bild av att de går runt där och bara, du vet, dricker te och pratar om Miss Marple. Det är inte alls, utan de har ju vardagsbekymmer alltså, som vi har. Och då ska man istället hänga med i deras tidningar och bara snappa upp, vad är det som folk är arga på nu? Bra, då vet jag det i alla fall.
Varför gör du det här då? Varför är det viktigt?
Jättebra fråga.
Ja, tack.
Nej, men det är faktiskt som allt annat. Det är den här frågan som jag nästan först nu har ställt mig. Varför håller jag på så här? För att jag, av en slump åkte jag över 9? Det var nog 9. Ja, det är 9 år då. När Magnus bett ner... Och vi låg på samma agentur, eller snarare jag låg på hans agentur. Bett ner, B, du ser, roligt.
Redan där
var det kul. Och han träffade då en engelsman som heter Mick Taylor på semester. Magnus och han språkades vidare, de karaokebar. Och den här Mick visade sig ha massa kontakt i England och kände folk som hade humorklubbar. Så han tog över Magnus tog över mig. Och det bara blev så.
Men om vi backar, varför gör du det överhuvudtaget? Varför är det så viktigt med humor och få folk att skratta?
Jag har jobbat på det också. Mitt enklaste svar är vad jag tror också. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Sen kan man då ännu så här backa, men varför är det roligt? Det vet jag inte. Nej. Men jag har alltid kunnat göra det. jag kan inte säga jag var lite, men jag har alltid haft en fabless och någon slags fallenhet för att rita, skriva, hitta timing i vardagen. Och sen har jag gillat uppträda och tycker det är roligt. Jag vet många skådespelare och komiker som är så där, står bakom scenen och frustrar och fan, vad är det för jävla jobb man har? Men varför, är du nervös? Men det här, ja, det är hemskt här, men varför, då byt jobb då. Varför, jag tycker det är roligt fortfarande. Så jag hoppas och tror att jag kommer ur en lust fortfarande. Jag tycker det är skoj att skriva, formulera mig. Jag tycker det också, det är en, jag har blivit så gammal så jag inser att det är en ynnest att få åka runt och prata fritt i 40 minuter för 300 pers i Borås en kväll. Det är ett jättemärkligt jobb jag har. Och jag får betalt, jag har blommor och choklad och bravo! Jaha, det är någon slags... Så numera är det nästan att man, jag njuter bara av att jag kan göra det. Det är som en sån här speakers corner på turné. Jag kan bara babbla.
Men det måste ju också vara ganska... Men ditt jobb är ändå att få folk att må bra.
Och jag gillar människor, ska tillägga. Jag tycker också, ja, det är halva. Jag tycker om att kommunicera och jag är väldigt förvirrad. Och de jag tyckte om i alla år har varit då typ Robert Broberg, tyvärr nästan den här månaden som sämst, blir han ännu mer intressant. Du vet, när han, någon som blottar sig så på scen om döden, kärlek, relation, vad håller vi på med? Hur mår ni? Mår ni också så här? Ja, säger hela Globen. Ja, vad skönt. Den typen av samvaro är intressant. Och jag har känt länge att jag vill in i den. Jag gillar att prata med folk och jag är ganska orädd och kan... Känner mig aldrig hotad heller på scen, vilket är märkligt, för ibland kan jag vara rätt kaxig.
Du pratade om ärlighet förut, det här låter ju lite som att du är tillbaka där. Att det, man kan ju, jag har pratat om det tidigare avsnittet, att använda humor som en form av distansering och visa att jag, liksom, jag kan distansera mig från det här och skratta åt det.
Just det.
Jag är inte en galen fanatiker som inte har råd att skämta, liksom, utan jag kan skratta åt det. Men samtidigt kanske, som du är inne på, att humor kan också liksom... Man kan använda det till att vara ännu mer naken och avklädd och ännu mer ärlig.
Det jag ska göra nu är ju då... Den här Man på prov handlar ju om mig, min och min frus IVF-provrörsresa under 4 år. Och adoptionskö som vi stod i, som vi aldrig då behövde fullfölja, för vi fick barn till slut via provrörelser. Men det är ju 4 år av en dimma som jag nu kan garva åt och bli katarsis för mig. Och att nästan, jag förstår det medan jag pratar om det själv, att jävlar vad vi kämpar, vad vi höll på. Samma sak där, varför gjorde ni det där? Jag har ingen aning, men vi ville bara det. Och nu kan jag garva åt det, det är jättekul att prata om sådana grejer nu. I och med att det gick bra, annars hade jag inte gjort en föreställning. Men,
kanske du visst hade gjort.
Ja, det kanske hade gjort, men vetskapen att här, lämna, liksom, donera prov och sånt, när svärmor sitter i bilen och ska med, och det har jag gjort en gång, så här, vilket är fullständigt absurt. Och det är roligt nu, med distans och 8-åriga unga. Ja.
Vad är det man säger, tragedi plus tid är lika med humor?
Ja, det är verkligen så. Nu kan man skämta om Titanic, det var svårt att efter kanske, men nu... Det är inte många som sätter isen i glasen, men isen i halsen.
Ja, men en sista fråga då, Tobias. Det finns ju människor som påstår att de inte har någon humor. Och det finns människor som påstår att det finns andra som inte har humor. Jag vet inte om någon säger det om sig själv egentligen.
Nej, det tror jag inte. Nej. Jag har absolut ingen humor. Det tror jag inte någon säger.
Men har alla humor?
Jag tror alla människor tycker någonting är roligt. Ja. Det kan vara att någon är så här, kall inombords och avstängd och tycker det är skoj när gamla människor ramlar. I och för sig, det tycker ju alla är roligt.
Jag ser.
Nej, men du vet, jag tror alla tycker någonting är roligt, men däremot tror inte alla aktivt tycker om att skämta. Det har jag förstått. Jag har mött många som är sådär, man försöker skoja i kassan och jaha, är du psykiskt sjuk? Nej, men jag försökte bara skoja.
Fel tid och plats.
Fel tid och plats.
Men alla tycker om att ha roligt.
Det är väl en fin gravsten. Fel tid och plats. Världens bästa gravsten för övrigt är Spike Milligan, engelsk komiker. Ja. På den står det bara, I told you I was ill.
Står det faktiskt?
Ja, det
är väldigt, väldigt fint.
Det är roligt.
Men om man då inte tycker om att skämta, men man tycker om att ha roligt. För det är ju bra för oss. Det är bra för alla våra kroppsliga och mentala funktioner att ha roligt. Bästa sättet att lösa det lilla dilemmat om man inte har så roligt just nu är ju att gå och se Man på prov.
Ja, absolut. Ja. Den turnerar ju hela våren 2018.
Ja, du ser. Ja. Trevligt, trevligt, trevligt. Men då ses vi där nästa gång. Tack för att du kom hit, Tobias.
Det var det lilla.
Frågan som jag hoppas är besvarad nu är varför vi ska bry oss om det här med humor. Jag menar, man har ju inte tid med trams, eller hur? Nej, men humor är inte trams. Humor är tvärtom någonting som är otroligt viktigt för oss. Det är sagt att det kanske är en av de mest viktiga mänskliga kvaliteterna som vi har. Och som du nu har fått höra, det är inte bara bra för din hälsa rent fysiskt och känslomässigt. Det förstärker också dina relationer, banden du har inom din familj, med dina vänner och dina arbetskamrater eller klasskamrater. Det här med fysisk hälsa, jag var inne på serotoninet innan förstås, att vi blir mentalt skarpa av att ha roligt. Men det finns också forskning som visar att skratt faktiskt kan stärka ditt försvar mot sjukdomar. Helt enkelt för att det reducerar stresshormoner och ökar antikroppar, alltså de som ska slåss mot infektioner som du har i kroppen. Dessutom så får det dina muskler att slappna av, vilket kan vara väldigt bra om man har varit spänd en lång tid. Och det här gör ju att du får mer energi och gör också då att du har enklare att behålla fokus. Och vi pratade om perspektiv innan. Perspektiv och distansering gör att du kan se problem i ditt liv från perspektiv eller från håll som inte är lika skrämmande. Som Tobias var inne på, att hans senaste show handlar om en period i hans liv som när han gick igenom den var väldigt traumatisk. Men det perspektiv som han har nu som tillåter honom att skratta åt det ger sannolikt också en del insikter som annars inte hade kommit. Och igen, jag vill komma tillbaka till det här med relationer. Därför att relationer är, säger forskningen, det är bland det viktigaste vi har. Vi kan inte vara lyckliga om vi inte har ett antal goda relationer bland oss. Och humor får inte bara folk närmare ihop. Det ökar ju också de positiva känslorna oss emellan. Och därmed är ett bra recept eller ett av stegen på väg till lycka helt enkelt. Det är också ett ganska bra sätt att närma sig på när vi inte tycker samma sak helt enkelt, när vi inte håller med varandra. Om man då kan lyfta upp det på en mer humoristisk nivå så blir det ju enklare att närma sig pudelns kärna utan att man trampar någon på tårna. Så då kan man ju undra att om nu allting det här, om det är så bra med humor, varför finns det då så många som anstränger sig för att gå omkring och tjura helt enkelt och förpesta tillvaron och vara negativa eller bara det här, det är inte coolt att le. Jag minns så väl när jag var yngre än vad jag var nu och hade en flickvän som var umgicks i ett helt sällskap där var så här, man fick inte le för då var man en tönt liksom, de coola tuffa ler inte. Och jag har hört det där fortfarande från människor i övre tonåren och 20-årsåldern idag, att man ler inte liksom, för då är man ingen ball. Nej, men man har inte så kul heller. Och man knyter ju inte så sköna band tillsammans heller. Då får man sitta där och se svårmodig ut på sitt hörn och känna sig ensam att ingen förstår en. Och det är väl inget kul. Och på samma sätt, arbetsplatser där humor inte riktigt tillåtet eller tonas ner, det gör man ju ofta för att nu behöver vi bli tagna seriöst här, det här är på allvarligt, vi kan inte hålla på att skämta och tramsa. Men problemet är att personer som tar sig själv väldigt mycket på allvar blir ofta mindre tagna på allvar av folk runt omkring dem. Därför att vi tycker att det där allvaret i sig kan vara lite skrattretande. Så det går ju liksom runt i det. Och faktum är att det har gjorts en internationell studie som visar att 91% av de tillfrågade cheferna, för det var chefer som ingick i den här studien, 91% i den här internationella studien, 91% av de här cheferna ansåg att ett gott sinne för humor var viktigt att ha för att kunna klättra uppåt eller att göra en bra karriär. Och 84% menade att folk som hade humor också gjorde ett bättre jobb. Den studien var gjord av Robert Half. Det finns en annan studie som gjordes av Bell som hittade ungefär samma sak. Men tvärtom, där handlade det om ledare. Och man fann att två av de mest önskvärda egenskaperna hos ledare var en god arbetsmoral och ett välutvecklat sinne för humor. Därför att oavsett när det handlar om att se på våra ledare eller när det handlar om att som ledare se på de man ska leda eller sina anställda. Ett välutvecklat sinne för humor påvisar att man har en mogenhetsgrad och en möjlighet att se skogen genom alla träden helt enkelt. Att man har möjlighet till det här perspektivtänkandet som vi pratade om innan. Vilket i sin tur leder då förstås till möjlighet till problemlösning, kreativt tänkande och så vidare. Och dessutom är det ju så att om det är på jobbet eller i andra sociala sammanhang så leder ju, om du visar att du har kul, tycker det är roligt att ha kul tillsammans med andra, då kommer andra tycka om att arbeta med dig. Du kommer få andra människor att sänka sin stressnivå och du kommer sänka din egen. Du kommer få andra människor att känna sig trygga med dig, för de vet att du har det här perspektivet som krävs. Och det bygger också förtroende. Därför att, som vi pratar om igen nu, Tobias, att humor kan vara ett sätt att distansera sig själv, men det är också ett sätt att visa sig lite naken vem man egentligen är. Och människor som vågar göra det är människor vi lita på, och det kan också öka produktivitet till och med, därför att det uppmuntrar interaktion och idékastande när man visar att man tar inte en risk genom att säga saker som kanske är lite knasiga, och allt det leder till ökad produktivitet. Så, våga visa vem du är och gör det med ett leende. Var inte mörk och svårmodig om du inte verkligen behöver. Jag ska säga det på en gång. Det är klart att inte alla dagar är jättekul. Och ibland mår man bara lite trist, eller man har lust att vara lite tjurig, och då får det vara så naturligtvis. Jag menar inte att du ska tvinga dig själv att alltid gå omkring och jätteskratta åt allt. Men det positiva är ju att du skrattar ju redan mer än du tror. Till och med 15 gånger om dagen. Så varför inte uppmärksamma de tillfällena, vilka de är. Och se också till att dela med dem med andra. Eller att dela dem, ska jag säga, med andra. Och är du inte van att göra det här, så kanske det känns lite läskigt. Du kanske känner dig lite naken eller så, utan det här seriösa skalet du brukar gå omkring med. Men tro mig när jag säger att du kommer att uppskattas av andra människor så mycket mer. Du har allt att vinna på att notera glädjen i din tillvaro som ändå är där, och se till att dela den med andra. Ha kul, skratta, gör det så mycket du kan tills vi hörs igen här i Kan Själv med mig, Henrik Fexeus. Ha en fantastisk och fantastiskt rolig vecka. Hej då!
Produceras av I Like Radio.